Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen. Det är dags för en ny MotoGP-podd med Tobias Lajon och Andreas Mårtensson. Hej Mårtensson.
Hej Lajon.
Hur mår du?
Jag mår bra. Som vanligt. Hur mår du?
Jag tycker också att jag mår bra. Det känns att det har varit många race. Det var en raceledig helg senast. Så lite luft i programmet och så uppladdning för kommande race då. Men ja... Jag mår bra. Jag är frisk och känner mig hyfsat i form.
Racehelg igen. Mm. Det var ett tag sedan. Jag har sett fram emot det här. Jag tyckte det var lite tomt förra helgen.
Är det sant?
Ja. Det är bra med lite race tycker jag.
Jag ser fram emot Le Mans. Jag gillar att jobba den helgen när de kör där. För det känns, för mig känns det som en hemmabana. Det har jag ju sagt tidigare. Men det är många varv som jag har kört där. Det är roligt. Det
och sen är det ofta, det är mitten på maj brukar det vara och våren kommer, men inte nu, nu är det tvärtom istället. Nu är det hösten och vintern som kommer.
Det blir spännande att se vad det kommer leda till för väder framförallt, tycker jag.
Kallt och regnigt.
Säkert, ja. Det kan det faktiskt vara på våren också. Men läget bra där och vi hade ju en podd förra veckan efter förra racet i Barcelona och den här podden får ju bli inriktning mot... den här kommande helgen helt enkelt. Sen vet jag också att du har inte legat på latsidan när det gäller att ligga på kammaren och fundera. Du har några spaningar den här veckan.
Tre stycken spaningar har jag faktiskt. Men jag tänkte börja med återigen och tacka för våra lyssnare som följer den här podden och stödjer oss. Fantastiskt. Och även på Patreon nu har det börjat att dyka upp lite patroner. Så det är jättekul. Det får ni gärna fortsätta med.
Jätteroligt. Det är en ny värld som öppnar sig för mig också.
Det blir lite roligt va?
Ja, visst är det då. Visst är det så.
Det var första spaningen. En annan spaning. Vill du höra den också?
Ja.
Jag har fått lite reaktioner. Några som håller med mig, några som inte håller med mig angående om dels Vinales, som jag försvarade ganska hårt förra veckan. Dels också Dovizioso, som jag sa inte kommer vinna det här årets mästerskap. Jag kanske får äta upp det. Vem vet? Nu kanske det blir regnigt de sista sex racen och då har jag en bra chans helt plötsligt.
Ja, det ska man ju ha klart för sig. Det ser ju inte ut som vanligt, som du säger, årstiden och när cirkusen är på plats på de banorna som är kvar nu då, så är det ju något helt annat. Inte Valencia någorlunda likt. Någorlunda.
Ja, och Aragon ligger lite senare egentligen också.
Lite.
Men det är klart, blir det sex regnrace så har ju då vi en bra chans. Men det är ju väldigt liten chans att det blir det.
Ja, men det som har varit annars anmärkningsvärt i år, det är ändå hur mycket upp och ner har varit i resultaten och hur få det är som har varit konstant upp i toppen eller ens jämnare. Och nu när Dovi nollar där, då är det ju plötsligt, visst är det Nakagami som är enda före då som har poäng i alla?
Och topp 10 dessutom.
Ja.
Han är den enda.
Han är den jämnaste föraren.
Ja, det är han faktiskt. Mm. Ja, men det var egentligen inte det som min verkliga spaning. Nu ska jag gå in på den första av tre här då.
Ja, det vill jag höra.
Har du sett klippet från karting-VM Nu är det en helt annan sport här. Men vi har ju kört lite kart, du och jag. Så det är därför jag tar det. Har du sett det där klippet från söndags?
Och vet du vad roligt att du frågar? Jag ser ju extremt sällan klipp. Men det här kollade jag faktiskt på. Av någon anledning. Jag vet
det
inte
har ju
hur...
blivit viralt överallt. Aftonbladet och Expressen har ju till och med tagit upp det. Och jag såg det ganska tidigt i söndags. Innan det hade blivit sådär superviralt.
Ja, ah, jag gick till och med in... Lyssna på det här. Det här är inte likt mig. Jag gick in och kollade på... Hela det här eventet låg utlagt.
Ja.
Så jag kollade faktiskt, jag fastnade lite i några race där och kikade. Det är rätt kul att se, det är bra attack alltså i körningen.
Ja,
ja, ja. Duktiga. Mycket. Men det du är ute efter här, och det var ju, ja, du kanske vill dra den.
Luca Corberi, som är italienare, han är 23 år gammal.
Dessutom,
det
är ju ingen tonåring.
Han är inte 16 längre. Nej. Utan han är 23 år. Och har egentligen lagt av med kart, utan körde det här racet på grund av att hans farsa äger banan. Och han blir avtryckt ganska så bryskt uppenbarligen, för att det har inte kommit några tv-bilder på det, men den föraren som tryckte av honom, han blev ju också utesluten ur det här racet sen, ska vi komma ihåg. Men han blir avtryckt, och ute där så river han av sin frambumper, för den sitter på kartan när den står parkerad inne i de här, inte vad man kallar det egentligen, men inne i muren eller vad man ska kalla det.
Ja, lite däcktravar kanske var det.
Ja, men det var ju sådana i plast, vad man nu kallar dem.
Ja.
Så han rycker av fram bumpen, och sen så ska han då kasta den varvet efter då när han kommer som trycket av honom. Missar dock och träffar en annan förare. Men bara där så börjar man ju liksom, okej, vad hände här egentligen? Men det slutar ju inte där, utan det slutar ju med att han helt enkelt ger sig på den här föraren i Park Fermé sen. Och brottar ner honom, och sen så blir det tumult, och sen så 10 sekunder senare så kommer hans farsa också, som äger banan, springandes och plockar med sig den här lillkillen rätt in i staketet.
Så det var farsan som man såg vidare på klippet?
Ja,
där sen. Ja, för jag kollade aldrig nog. Jag tänkte så här, nu är det ju, jag tänkte nog så att nu är det bröder och farbröder och papper. Och
sen efter det så kommer det en liten mer kortvuxen i grått springandes också och pinna på och ge sig på farsan. Så att tumult kan man säga. Det är första spaningen, att det där är inte bra.
Nej, verkligen inte. Jag mer än höjde på ögonbrynen. Jag tyckte, och dessutom stod han ju helt galet i när han skulle kasta ytterkurva i ett rätt snabbt parti.
Ja.
Totalt livsfarligt för sig själv.
Ja, det där var ju...
Han har ju haft lite tid att besinna sig. Det tar ju ändå några sekunder att åka ett varv.
Ja.
Han hinner tänka en och två och tre
inte
gånger.
Bara det. Han lunkar ju ifrån då den här. Han ska ju egentligen stå kvar där vid den posteringen under det här racet. Han lunkar iväg in i pitlane, eller in i Park Fermé. Sätter sig där, för det får man ju se under själva sändningen, att han sitter i Park Fermé och väntar på att den här killen då ska åka in efter racet. Och så ger han sig på honom. Och anledningen till att jag drog upp den här spaningen egentligen, det är att det var många som jämförde det här med det som Romano Fenati gjorde för några säsonger sedan, Moto2.
Ja.
Och då tänkte jag komma till min slutsats av att det här är mycket värre än det Fenati gjorde.
Ja, hur tänker du då?
Nej, men det här är ju han är ju grymt aggressiv här.
Det är överlagt och länge funderat ut och planerat.
Exakt. Det är inte bara i stundens hetta.
Nej.
Att åka upp jämte någon och bromsa på bromsantaget är ju extremt fult. Men det är ju någonting två italienska polare skulle kunna göra på någon ranch också. För att det är kul.
Ja, jag tror, när vi snackar, jag vet inte om vi pratar i sändning eller utanför sändning, vi kommer ju fram till att det är ju inte så där, det är ju inte helt livsfarligt. Alltså man låser, det är ju inte värre än att slå ner med framhjulet efter en rejäl bakhjulsrepa. Då låser du framhjulet längre. Om du kör i hög fart och sätter ner den, då åker man ju längre med låst framhjul.
Ja.
Innan det snurrar är fatt. Så det är ju inte så här som man går om... Normalt sett går man inte omkull på det.
Nej.
Normalt sett inte.
Så nu försvarar vi inte vad Fenati gjorde, såklart. Det kan man ju inte göra.
Nej,
men det här var värre. Mycket värre, tycker jag. Jag tycker inte man ska jämföra de två sakerna.
Men det kan bli rätt allvarligt efterspel på den här grejen.
Det kan det bli. Han har ju själv sagt att han ska ju sluta med det här. Han hade ju egentligen redan slutat. Så att jag vet inte egentligen varför han körde sig det här wildcardet.
Och varför han hetsade upp sig sådant då? Om man redan bara...
Nej, men exakt.
Men det kan vara det illa för hans, för anläggningen där och sådär. Om det är kopplingar till att pappan har anläggningen och så vidare.
Det kan det nog vara. Ja. Och speciellt då om det blir verkligen bekräftat att det var farsan. Nu säger ju alla rykten att det var honom. Så att vi får ju lita på det. Men ja.
Nej, dåligt.
Intressant.
Dåligt. Dåligt beteende.
Ja, väldigt dåligt
beteende. Är det tummen ner där eller minus?
Det blir minus. Det blir dubbel minus. Och det blir inte plus.
Nej. Inte i det här fallet. Nej. Annars är ju två negativa ett plus.
Det brukar vara så.
Ja.
Ja. Inte i det här fallet.
Nej.
Nej, det var första spaningen.
Ja, det är kul.
Ska jag ta en till eller?
Ja, gör det. Det här var uppfriskande inledning.
Ja, jag läste en artikel. Vilket jag ofta gör. Som Matt Oxley har skrivit. Han skrev så här att han saknar Mark Marquez.
Men det gör ju vi också. Om jag
det
får
är ju så. Det är ju exakt så det är. Och det var ju det jag tänkte komma till här. Att vi saknar ju honom också. Och sen så nämnde han några exempel. Och då nämnde han ett exempel. Och det var Sachsenring 2016. När det var blött. De startade i blött. Och sen så blev det torrare och torrare. Och Dovi och Rossi, de gjorde bort sig för de stannade ute alldeles för länge. Kom in alldeles för sent.
Det vet jag att vi reagerade på. Det är ju lätt från oss, från vår synvinkel när vi sitter bredvid och reagerar. Men ja, jag fortfarande tycker att det var konstigt att de stannade ute så länge.
Det var konstigt. Dock var det inte jag som kommenterade med dig då. Men jag såg det ändå live på den tiden. Ja. Men i vilket fall så var jag tvungen att se om det här racet häromdagen. Så då gjorde jag det. Och då kom jag på att jag saknar Marquez ännu mer. För vilken jäkla körning alltså. Det var helt galet. När han går in så är det ju blött. Det kommer ju sprut ifrån däcken. Då går han in. Och kommer ut på banan och håller sig inom det här torrspåret. Medan Paul Espargaro som har samma strategi. Han tar rygg på Marquez in i depån. Ut i depån. Han kastar sig i första varvet. Och Marquez går och vinner det här racet helt överlägset till slut. Och Miller var ju den som var kvar längst på banan på det här racet. Han gick ju in efter till och med Dovi och Rossi gick in.
Så han blev... är ju ändå skicklig på den typen av
han
körning.
Han är ändå skicklig, va? Och han körde alltså, Marquez körde om Miller när Miller var på regndäck och Marquez var på slicks.
Ja, men det är ju det som är med Marquez. Det här att ta körningen en nivå till. Utveckla... både framhjulsladdare eller stötta med armbåge eller vad det nu handlar om, så är det ju det är den bästa föraren som saknas just nu. Så
det är det. Ja. Det är det. Och jag tycker att i början så märkte man inte det så mycket för att racen var ganska bra, men nu spelar ingen roll om racen är bra, jag saknar hans körning ändå, hans riktmärke.
Faktiskt. För det är det blir, alla får ju höja sig ett snäpp för att ro på honom.
Ja. Nej, jag tycker att det är dags att han kommer tillbaka. Han kommer inte tillbaka till helgen. Han släppte dock någon video, vet inte om det var, med massa foton i alla fall. Han tränar nu och det ser ut att vara hyfsat okej ändå. Ryktena säger att han dock inte kommer tillbaka förrän i november.
Och då innebär det Valencia, sannolikt Valencia?
Ja, någon utav dem åtminstone.
Ja.
Vi får ju se. Jag tror inte att det är omöjligt att han kanske kör någon utav Aragon helgerna heller, faktiskt. Vi får se, helt enkelt.
Mm. Men om man nu skulle dyka upp igen då, eller han dyker upp såklart, men om man nu skulle dyka upp och komma tillbaka till den fart, eller finns det någonting som talar emot att han inte skulle komma tillbaka till den nivå som han var på innan?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Alltså vi pratade om det när det här hände, att vi trodde att det var slutet på en era på något sätt och det kan det nog ha varit. Åtminstone blir ju hans svit bruten. Jag läste faktiskt intressant statistik idag. Att utav de 22 förarna som är permanenta i MotoGP så har 21 förare tagit poäng. En förare har inte gjort det. Mark Marquez. Det var en sån här liten ögonöppnare. Även fast vi vet att han skadade sig i första racet. Ja. Så var det ändå sådär. Just det. Men det tror jag faktiskt att han kommer att göra. Jag kanske inte hade trott det om det var någon annan.
Nej, och sen när man tittar på... Jag tänker också på det här med röntgenbilder och med vad de har, hur de har lagat ihop det här. Då var jag mer till exempel skeptisk till Crutchlow när han mosade sin fot senast. Eller den typen av skador där det blir... Det här känns
komplikationer
ju... Ja, komplikationer efteråt. Ja. Mm. Eller om det här nu skulle möjligtvis då visa sig vara nerver eller såna här saker som spökar. Annars så borde han ju rimligtvis komma tillbaka till den. kapaciteten innan.
Jag tror det, men sen vi pratade om det inför säsongen också, att Honda låg lite rynkigt till, skrynkligt till.
Ja, det är bättre.
Bättre.
Ja.
Just för att köra så på gränsen så måste han ha den där sista lilla känslan.
Ja.
Och årets Honda verkar inte riktigt ge den feedbacken som han vill ha. Och därför har han inte den där lilla känslan för framdäcket. Men å andra sidan så har vi inte sett han köra speciellt mycket heller. Vi har bara sett han göra den där uppkörningen han gjorde och sen den här kraschen. Och jag tror ändå att han kommer att komma tillbaka i vass form. Riktigt vass form.
Då var han ju riktigt. Han körde ju det racet fantastiskt.
Ja.
Fram till vurpan. Och det sa han ju efteråt att det var ju inte egentligen för att han pushade max på något vis. Utan
kanske tvärtom.
Kanske tvärtom, ja.
Så ja, nej, jag tror ändå att han kommer komma tillbaka till gammal god form ganska omgående. Även fast de andra har fått nu en säsong i ryggen liksom, och han har stått vid sidlinjen nu 3 månader någonting. Så tror jag ändå att en förare i hans kaliber kommer komma upp i fart väldigt snabbt.
Hoppas, håller tummarna för att ja. Det blir så. Och då är det ju läge också att sätta igång nästa år redan. De sista racen det här året.
Det är ju det handlar om lite, att han vill vara förberedd och Honda vill vara förberedda till nästkommande säsong. Men har ni möjlighet att gå in och kolla på Sachsenring 2016, för det är ett, om man tycker om Marcus och tycker om uppkörning, så är det ett bra race.
Mm. Ja, kul spaningar. Spännande. Och anknyter ju till det vi har snackat om i tidigare poddar, just att han är saknad i mästerskapet. Men jag tycker vi ska ta och kika lite grann på mästerskapet och också hoppa in på kommande race här, så att vi kommer på spåret. På det som nästan ska dra igång. Du kan få vänta med sista spaningen. För du sa att du hade 3, eller hur?
Jag har en till, men den kommer, vi tar den under en annan punkt här.
Ja. Mm. Le Mans, Frankrike. Nordvästra Frankrike till och med. Det är precis som vi nämnde här i inledningen. Väderutsatt, och det är en bana där det, även om det har varit race på våren, så är det ju ofta någon av dagarna det regn. Och den här inför kommande helg, då ser det ju rätt dystert ut om man säger så.
Circuit Bugatti.
Exakt.
Heter den. Ja. Inte Circuit de la Sarthe. Det heter den långa sträckningen.
Den blev ju du rätt bekant med nyligen,
ja.
Eller hur?
Ja, visst.
Hur var det då? Kolla bilrace där och snacka bilrace.
Det var lite annorlunda. Sista sektionen där, Porsche-kurvorna, och sen var det är ju nästan 4 kurvkombinationer känns det som innan man kommer ut på start och mål igen. Det är lite annorlunda.
Mm. Jag har åkt bil runt där bara för att känna, alltså inte när den har varit avstängd, men det är ju landsväg där emellan.
Ja,
så att,
vi åkte ju där en gång. Du sa ju till mig, nu är vi inne på vad heter den här raken nu igen då?
Mulsanne-raken,
ja. Nu kör vi på Mulsanne-raken, sa du en gång när vi skulle parkera.
Ja, stämmer.
Då trodde jag inte riktigt att det var sant faktiskt.
Nej.
För det kändes mäktig. Väldigt det kändes inte som en racerbana där.
Nej.
Faktiskt.
Men hojbanan eller GP-slingan är ju betydligt kortare och betydligt säkrare också. Motorcykel vill man inte åka på den här långa banan, tror jag.
Det vill man inte göra. Nej, det vill man verkligen inte göra.
Nej.
Nej, vädret ser så där ut om jag ska vara helt ärlig. Och vet du vad? Jag längtar efter det.
Just att få ett regnrace, ja, eller? Nej, om det nu blir regnrace.
Att det händer någonting.
Ja.
Jag tycker det är kul när det händer någonting. När det är svala temperaturer, när det är regn, när det är både och, när inte förarna vet om det är blött eller torrt. Jag hatar det som förare, men jag älskar att få titta på det.
Ja, jag går ju igång på det extra mycket för att jag känner mig också så där som förarens, ur hans synvinkel, ja. Så är det ju absolut det jobbigaste som finns.
Värdelöst.
För man står där innan och vet inte vad det ska bli för däck eller vad man ska välja för däck, för man står och måste göra det valet ju, tillsammans med, ja, teamet. Och, eller om det är flag to flag, när ska du gå in och när ska du, alltså jag kan ju bara dra paralleller till Endurance som jag åkte. Det var ju, då var ju för sig, jag var ju lite mer styrd av teamet där, för de var ju tvungna att hålla koll på övriga team, hur de åkte under de förutsättningarna. Men i slutändan så var det man själv som var tvungen att styra in om det var kaos.
Ja, exakt.
Så att, och det är ju där det hamnar i MotoGP också. Det såg vi just med det racer du snackade om, Sachsen.
Ja, exakt.
Rossi, han fick väl...
Han fick ju box flera gånger.
Ja, 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 och bara ignorera.
Ja, jag såg Brent Stevens där, hans ena nyzeeländske mekaniker. Han var ju rasad. Han bara slog ut med armarna och bara, varför lyssnar inte Rossi på mig när vi säger det? Men det är ju... Det
är också det som är charmen med hoj, att det är på något vis, du har inte den där radiokontakten eller...
Och det är därför jag inte vill ha den där radiokontakten. Nu utvärderades ju det, om vi ska ta det där igen då, att de utvärderar ju radiokontakt förarna verkar ju faktiskt vilja ha det. Men förarna vill ju alltid ha sådana här hjälpmedel. Så att jag förstår det. Jag hade också velat ha det, att man kan kommunicera, man kan minimera misstag på det sättet. Man kan få coachning i princip via örat. Men jag gillar det inte alls som publik faktiskt. Visst, jag kan köpa det om de inför det med...
Kanske kring säkerhet
ja, gul precis. Flagg och gul flagg, röd flagg, ja. Långa penalty ja. Och sådana ja. Saker. Jag kan köpa det. Det är okej. Men jag tycker att det finns också andra hjälpmedel där med stora digitala skyltar och så vidare som skulle kunna lösa problemet. Så att jag ser en... Jag brukar aldrig vara liksom en bakåtsträvare när det gäller ny teknik. Jag brukar snarare vara tvärtom.
Det brukar vara jag.
Men i det här fallet så är jag inte glad i det faktiskt. Jag måste säga det.
Nej. Jag tycker vi lägger på svarta siffror också, höga där. Ja, halvmeters exakt. Höga ja. På vit bakgrund.
Det är det bästa.
På fjolårspositionen i VM.
Yes, så ingen annan som vet. Då kan vi lika väl ha. Då blir det BMW Boxer Cup igen. Alla likadana.
Där fick jag. Ja. Men det här med just med radiokontakten där, att nej, men det är ju man förare eller med, man eller kvinna, men
skillnaden med endurance där ja. Det är dock att där kan du reagera när det har hänt någonting. I MotoGP så kan du inte göra det på det sättet. Du måste reagera vad du tror egentligen. Blir det regn, kommer det torka upp, vilken gummibrand ska jag välja? I endurance är det mer fasen, nu regnar det, nu får jag gå in nästa varv.
Ja. Jo, det är en skillnad.
Det är lite stor, ja. Liten skillnad
där. Ja,
mellan.
Det är det. Jo, det är det.
Men jag tycker det är intressant. Och jag tycker det är intressant det här väderfenomenen som kommer komma här nu. Dels att det kan bli väldigt kallt. Säg att det blir torrt. Det kommer bli väldigt kallt. Som det ser ut nu med temperaturer, så varmaste dagen är på fredagen. Då är det 15-16 grader. På lördagen så är det mellan 7 och 12 grader. Och på söndagen så är det mellan 8 och 13 grader. Säg att det blir torrt. Det kommer bli problem att få in däcken i sitt mönster.
Eller fönster.
Sa inte det?
Ja, du sa ungefär så. Ja, men det spelar ingen roll. Jag fattar, okay. Jag ville bara förtydliga. Jag ska inte avbryta dig. Det var faktiskt inte meningen, men du sa mönster istället för fönster.
Sa inte fönster?
Jag tyckte du sa mönster. Ja. Skitsamma, kör vidare. Det menar jag alltså temperatur, ja, i rätt temperatur.
Fönstret, ja. Ja. Vi såg hur många krascher det var i Barcelona. Det var 42 krascher i Barcelona totalt sett. Moto 3, Moto 2, Moto GP. 38 av dem var åt vänster i en bana som går åt höger. Det var alltså bara 4 krascher åt höger. Och det kan vi ju helt enkelt dra att det var ju på grund av svala temperatur, ja. Kalla temperatur.
Lite annan banlayout här dock. Här är mer jämnt fördelat, ja. Höger-vänsterkurvor.
Ja. Men jag tror ändå vi kommer få se första vänstern på varvet efter långa raken, som inte är en raka egentligen. Det svänger höger upp och så blir det egentligen kurva 2 då, va?
Chikanen där.
Där kommer vi få se många krascher, för då är det ändå från Esblö näst sista kurvan.
Ja,
eller tredje stämmer. Sista kurvan.
Mm.
Det sista gången de kör åt vänster. Så att där tror jag vi kommer få se många krascher faktiskt i den vänster. Det brukar vi få se normalt sett också, men den här gången inget undantag.
Och sen är det dessutom nästa vänster också klurig. Bromsningen upp mot museikurvan där.
Ja, för den går lite utför.
Ja, man kommer upp och sen är den helt odoserad och lite över ett krön där. Och, ja, där ser vi också en hel del misstag.
Ja. Så jag tror att det kommer bli spännande även fast det blir svala temperaturer. Det kommer inte se ut så som man kanske tror att det ska se ut. KTM verkar lida av att inte köra i varmt före. Medan Yamaha verkar gå ganska bra. Men de har ganska högt däckslitage som vi sett. Speciellt nu senast. Så det är intressant. Regn däremot, det är också helt, helt öppet.
Jag tror till och med att det skulle kunna bli bättre. Alltså lättare. Som vi såg däcken funka nu i Barcelona, slicksen. Så kanske det till och med blir färre krascher. Det har varit hyfsat fäste i regn på Le Mans under några år.
Exakt.
Och framförallt förutsägbart fäste.
Däremot så blir det regn, då är jag lite tveksam hur Quartararo tar det. För att han har inte visat sig under den här en och en halv säsong han har kört vara speciellt stark i regn. Nu har han inte fått köra så mycket. Har han kört någonting i år förresten? Har det varit något regnpass i år?
Nej, jag funderar också om det har varit det. Jag kan knappt påminna mig det.
Nej, det har nog knappt varit det.
Nej.
Och förra året, då var det inte många heller.
Nej.
Och de som var han inte speciellt snabb på.
Nej, han har så väldigt lite regnåkning.
Han har väldigt lite i kroppen från början. Och sen kalla temperaturer och så regn igen. Det kan innebära dålig helg för Quartararo. Och precis som jag var inne på i inledningen av den här podden, det kan vara det som räddar Dovis mästerskap med lite regnrace nu. För att han är ju en erkänt duktig regnförare.
Ja, jag tittar också. Jag tittar i tabellen här, tystna. 24 poäng är ner till Dovi då från Quartararo. Och nej, visst, det är fortfarande bara ett race.
För han har ju inte farten i torrt, det har vi ju sett de senaste racehelgerna. Utan ska det till någonting, då kan det vara att räddningen blir i blöta förhållanden.
Det var ju så, nu var det för sig torr race förra året. Mark Marquez vann racet och sen var det Ducati därefter.
Tre stycken dessutom, med Dovi, Petrucci och Miller. Och det ska också bli intressant, hur tar sig de cyklarna? Ducati-cyklarna. För de var ju inte speciellt starka senast heller. Det var ju Miller som kunde vara med hyfsat. Ja.
Och stora problemet nu då har ju faktiskt rört slicksen, bakdäcken där. Kanske elimineras de svårigheterna med regndäck.
Exakt.
Också, att det blir en cykel som är lättare att köra då.
Intressant. Det är därför jag ser fram emot den här helgen. När det händer någonting och vi slipper vara på plats i det här regnrusket.
Precis.
Det är skönt.
Ja, visst. Men banan i sig då, tittar man tillbaka statistikmässigt, och Marcus vann förra året, även året dessförinnan, men sen är det annars väldigt stark. Yamaha-bana har det ju varit där. Du nämnde Yamaha ett tag här från, som också var väldigt starka i Barcelona nu då.
Ja, de hade ju ett riktigt bra race. Där var det 2017 var det väl, när Vinales och Rossi slog som segern. Rossi gick omkull sista varvet i slut. Vinales vann. Men där var de ju väldigt, väldigt starka. Vi får se om de kan upprepa det. Det finns egentligen ingenting som talar emot det. För de har ju sett väldigt, väldigt bra ut den här säsongen. Och den här raksträckan, visst den är hyfsat lång, men å andra sidan... Ja, kanske lite större problem dock då ut ur, för den går långsammare ut ur sista svängen.
Och upp start- och målrakan där, ja.
Ja, och sen även bakrakan där ute i garagevärda, kurv 8, också står nästan still i utgången, så att de kan ju bli ett lätt byte där också kanske då. Men jag tror ändå, över ett varv så borde de kunna sätta ihop varvtiden, men återigen det där med kvala, det är ju superviktigt för alla Yamaha för.
Ja, och klurig inledning på varvet med den här vänster-höger, ja. Eller förlåt, höger-vänster-höger blir det ju kan man säga då, men
ja.
Det första svängpartiet där som det kan bli trångt. Men totalt sett på varvet en hel del omkörningstillfällen ändå. Om man får ihop en utgång eller får ihop en bra kurva, så har du ju ofta bra attack i många sektioner där.
Ja.
Så att spännande av den anledningen också.
Och som inte det vore nog... Så har vi lite lök på laxen.
Har du en spaning till här nu?
Nej, ingen spaning till.
Nej, berätta.
Den kommer sen.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nej, men idag fick vi faktiskt ett mail av Dorna igen att de hade gjort fel i deras motorlista som de skickar ut. Den skickar de alltid ut på söndag förmiddag. Innan warm-upen brukar de skicka ut den. Och den visar då hur förarna och vilka motorer som används för ja, respektive förare. Och som vi kom ihåg så var det under FP4 så hade ju Quartararo något konstigt fel med sin motor. Kommer du ihåg det?
Nu senast i Barcelona här.
Den lät ju lite konstigt. Han kör in i depån och så fick han ta nästa cykel. Och vi spekulerade lite vad det här kunde vara för någonting. För de har problem med motorerna i Yamaha. Det såg inte så bra ut just då. Ryktet efteråt sa att det var ett avgassystem som var trasigt. Det vill säga att då är det ingen fara på taket. Utan då är det bara att byta det där och det är ganska lätt att byta. Och vi tittade även på engine-listan då. Motorlistan på söndagen. Då såg vi inget konstigt. Däremot idag så kom det en rättelse. Och det gäller just Quartararo. Och han tog alltså sin femte motor. Femte och sista motor tog han i bruk under FP3.
Det vill säga innan det här problemet.
Innan det här problemet. Så frågan är, den här motorn, det är inte alls säkert att det var något problem. Det kan ha varit ett avgassystem som de kanske inte har monterat det ordentligt. Det kanske var nya motorn det hände på. Vem vet, det vet vi inte. För de har inte tagit någon annan motor ur bruk så att säga. Så att vi vet inte det. I vilket fall så, det jag vill säga med det här är att han har tagit sin femte motor i bruk. Han har fortfarande de här två motorerna från första Jerez-helgen kvar. De har han inte använt sedan den helgen. Är de hela? Är de inte hela? Det vet vi inte. Med största sannolikhet så är de hela. Men de har varit i Japan, undersökt och han har fått tillbaka dem. Den ena motorn där har alltså gått två träningar och den andra har gått då ja, tre träningar eller fem träningar och ett race. Frågan är om man får tillbaka dem och vilket skick de är, det vet vi inte. Men i vilket fall som helst, fem motorer är tagna. Och nu har vi varit tysta om det här några racehelger och det är ju för att det inte händer så mycket just nu. Men det kan fortfarande bli problem ju längre säsongen går. Och detta är ju någonting som verkligen kan ställa till det för den eller de Yamaha-förarna som behöver ta en extra motor. För det innebär alltså start från pitlane 5 sekunder efter att fältet har passerat.
Ja, jag sitter och bläddrar här under tiden och kikar då på, det är ju strax över hälften av racen körda här. Och som du säger då, alla motorer är igång och fel på flera Yamaha-motorer som, ja, och samtidigt är det här reglementet där man då inte får ändra någonting i motorerna. Så att det är klart att det är varningsklockor. Det är ju någonting som kan vara mästerskapsavgörande i slutändan.
I slutändan är ju det. Ja. Om det då visar sig att de måste ta en till motor. Det kommer ju innebära problem för dem också. Får de inte tillbaka de här två motorerna från första Spanien-racet, då har de alltså tre motorer de rullar runt på nu. Och då kan man ju också se en tendens här att den motorn som han körde racet andra Jerez-helgen på, när det var som absolut varmast, den motorn, den gick racet i Tjeckien. Sen har den inte gått något mer race. Utan sen så har han använt då den fjärde motorn och kört de andra. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 racehelger på. Och så har han tagit då en ny motor och kört första racehelgen. Så att får han inte tillbaka de här två, vilket gäller alla förarna egentligen, Yamaha-förarna, då ligger de skrynkligt till.
Mm. Och då är det Aragon som kommer sen, dubbelrace, där det, om man nu tänker bara rent effektmässigt att ha fräscha motorer, att man skulle kunna vara där behöver ju Yamaha all effekt de kan få. Sen är det ju det här, Le Mans inte riktigt effektbana, där är mer det här om det uppstår problem och inte heller Valencia är ju inte fullt ut sån effektbana.
Nej.
Portimao, ja, kanske.
Ja, kanske. Vi får se helt enkelt.
Men i slutändan kan vara mästerskapsavgörande det här med att motorerna då får tas ur bruk eller inte funka längre.
Ja, visst.
Det är tillsammans med coronaläget måste vi också säga.
Ja, exakt. Som kan ställa till det för Yamaha.
Som kan ställa till det ordentligt för vem som helst.
Corona kan ju ställa till det för vem som helst, men just motorerna är ju Yamaha där, som ligger mest risigt till.
Men där har man ju två grejer utanför på något vis egen kontroll eller till viss del egen kontroll då.
Ja.
Någon som går utanför radarn här, det är ju, eller under radarn, det är ju Johan Mir och Suzuki. som vi inte nämner här alls. Vi sa nu att Yamaha skulle kunna vara starka på den här banan. Det måste ju även gälla Suzuki i dagsläget.
Absolut. Det tror jag absolut de kan vara.
Eller båda Suzuki-förarna.
Jag tror att Mir kan vara ganska bra i regn också. Rins också för den delen. Så att de kommer absolut kunna vara med högt upp i listan, det tror jag. Inte så mycket att tillägga egentligen på Mir. Han är alltid där, men sen behöver han också ha det där sista lilla och behöver kvala lite bättre.
Ja, vi såg en liten förbättring här senast i Barcelona.
Tredje startled.
Ja. Kanske då. Eller kanske med ett bättre kval. Och det gäller i allra högsta grad Rins, om han ska vara med hela vägen.
Absolut.
Tänker du något annat inför Le Mans där? Det kommer bli mycket kring däck, temperatur, väder. Ja, ganska många okända faktorer helt enkelt.
Det är det. Det gäller för förarna att ha tunga rätt i mun här inledningsvis. Inte krascha och inte skada sig och sådana här saker. För att det kan hända när det är sådana här väderförutsättningar att man är lite för taggad.
Det kan också vara så att varje pass känns som att det är avgörande viktigt. Alltså, vilket gör att förarna kan vara extra mycket på tårna och ladda extra hårt. Om nu vädret är så här på gränsen mellan torrt, regn, det kan vara svalare eller man känner att det kanske är svalare nästa pass. Bäst att ladda.
Bäst förutsättning är att sätta en bra varmtid. Det kommer vara FP2, garanterat.
Om det är uppehåll också.
Om det är uppehåll, ja. Självklart. Men det kommer vara kallt på FP1 och FP3. Det kommer vara under 10 grader. Och då är det inte så bra fest.
Nej.
Och speciellt inte om det är molnigt och lite dagg och lite regn i luften. Och det är ju inga drömförutsättningar direkt.
Nej, verkligen inte. Men du, en viktig faktor i den här uppbyggnaden också då med... Det är ju egentligen inte inför Le Mans, men om man tittar på hela mästerskapet, det är ju faktiskt det som också har pågått här under veckan nu, eller som pågår idag och imorgon. Tester.
Ja, ja.
Vi kanske ska väva in det också i den här punkten med...
Vi tar det på en gång, ja. Det är ju
test i Portugal.
Nu är det ju, när vi spelar in det här, så är det onsdag eftermiddag, onsdag kväll kan vi nästan säga att det är, när klockan är 21:48. Så det är kväll faktiskt.
Någonstans är det eftermiddag.
Ja, någonstans är eftermiddag. Någonstans i USA.
Ja, exakt.
Men här är det kväll. Och just nu då, inte just nu, men idag har ju test körts på Portimao. För dels de ordinarie testförarna i MotoGP med MotoGP-cyklar. Dels då med större delen av startfältet med standardhojar.
Och anledningen till det är ju reglementet som det är. Att man får inte testa med MotoGP-cykel. I alla fall inte ordinarie chaufförer då.
Nej, exakt.
Men anledningen också att man är i Portimao nu då, det är att det är sista racer på säsongen. Det är dessutom första gången MotoGP på plats. Och det betyder ju att de här förarna, de allra flesta har ju aldrig ens varit här. De har ju inte haft anledning att köra där någon gång.
Nej, exakt.
Med några få undantag.
Med några få undantag. Oliveira vet vi, han är ju portugis dessutom. Han har ju varit där och kört. Han körde ju 12 timmar kan det ha varit.
Det kan till och med vara 12, ja.
Jag kommenterade 12 timmar, det var nog det. Och då körde han, kraschade typ 3 gånger gjorde han. Men i vilket fall, han har ju erfarenhet av banan åtminstone. Men jag vet inte om det är någon mer som har det faktiskt. Det kanske är någon som har varit där och kört någonting. Men viktigt för förarna.
Mm. Och då testförarnas uppgift här, det är ju mer att ge en bra bas för inledningen till den helgen. För de testar ju inga grejer där.
Nu kommer vi till min nästa spaning.
Ja, kläm in den.
Nu kommer vi till min tredje och sista spaning.
Ja.
Jag, återigen någonting som jag har läst. Fick en fråga också på Twitter om det. Vad jag tyckte om det här, och nu ska jag dra det. Och det handlar om Simon Patterson. Han skriver ju för The Race nu för tiden. Han jobbade för
Petronas
förra året, halvåret. Innan dess så var han ju på Motorcycle News. Han känner vi ju. Mm. Och han har skrivit en artikel idag där han undrar lite om Yamahas teststrategi, om det verkligen är rätt. Det han drar upp där, det är dels det här med Misano, att de inte var på plats och körde där. Dels då att de kör med en 19-hoj nu för Lorenzo, det här testet. Och han är inne lite på varför gör de det, varför brukar de inte lite allvar med Lorenzo när de har honom, ja, Lite sådana här saker som han är inne på. Och då tycker jag att han drar alldeles för stora växlar av det här. För man ska komma ihåg att Lorenzo inte kört på Portimao. Om han kör på en 19 hoj eller om han kör på en 20 hoj, det är skitsamma.
Och han dessutom inte kört så mycket Yamaha på slutet.
Han har kört 2 dagar med Yamaha. Om han sitter på en 20 hoj och så ska han då utvärdera någonting som de ordinarie förarna ska ha nytta av på en ny bana där de inte har drevning, där de inte vet vilken däck de ska ha, där de inte har någon elektronik färdig, inställningar pratar vi. Hur ska han då kunna testa fram någonting special? Det går inte. Så därför förstår jag mycket väl deras beslut att ha en 19-hoj, inte ta resurser ifrån fabriksteamet eller Petronas, för de kör ju med 20-hojar. För vi ska komma ihåg det att det var ju på gränsen att Yamaha kunde leverera 3 stycken eller 6 stycken hojar eller hojar till 3 förare nu när Quartararo också har fabriksmaterial. Och att de då ska leverera ytterligare till testteamet som Lorenzo ska ha på en ny bana för Lorenzo, det finns ingen mening.
Kommer inte kunna utläsa någonting av det?
Nej, det spelar ingen roll. Det är bättre att han kör på samma hoj som han körde de här 2 dagarna på i Malaysia. Välbeprövat. Det finns säkert mängder av reservdelar till den cykeln. Och den är ju inte dålig, för Morbidelli har ju vunnit 1 race och att en pole position med den modellen. Så att, hur dålig kan den vara?
Men du är lite kritisk då till hans artikel där om att det är för det han då menar att man borde använda det senaste helt enkelt.
Ja, jag tycker den artikeln, jag tycker han drar för stora växlar egentligen. Det är egentligen att han kritiserar Yamaha. Jag tycker inte man ska dra de växlarna. För vi ska komma ihåg, som sagt, det är helt ny bana. Visst, de vet, de har mycket information från Superbike-VM och Yamaha-förarna där. Så de vet säkert ungefär vilken växellåda de ska ha, vilka drev de ska ha in, vilken utväxling de ska ha. Ungefär vilka inställningar, men det är ändå det handlar om här nu. Att testa ut däck, Michelin är där, testa ut däck, testa ut drevning, testa ut elektronik. Och sen om det är någon liten pryl som han ska testa, han kommer inte kunna utvärdera den då. Just nu.
Så huvudsyftet med testet här, allt för att komma till rätta eller komma så snabbt som möjligt in i den racehelgen och hamna rätt, eller så nära rätt det går.
Ja.
Nej, men det kan jag köpa det. Jag kommer inte säga emot dig när det gäller det där, för att det som du säger, det finns för lite. Han har ju inte erfarenheten eller ens vanan just nu, Lorenzo, att vara på den gränsen. Och det såg vi också på tiderna och placeringen. Han var ju aningen långsammare än de andra faktiskt.
Ja, och sen finns det säkert anledning till att han var så långsam idag då, men i vilket fall som helst så ska vi komma ihåg att senast han körde Yamaha, det var 2017, och sen dess har han alltså 2 dagar i kroppen från Malaysia. Ja,
det går inte.
Det går inte.
Nej.
Det vet du själv om du kommer till en ny bana och du ska, tänk om du skulle få på en, nej men nu ska du testa en ny sving här, eller du ska testa en ny gaffel, eller alltså.
Man har ingen aning då.
Du har ingen aning.
Nej.
Du måste ju upp i fart till att börja med, och då är det bättre att göra det på det du har kört med innan och kan utveckla det som de verkligen är där för.
Ja.
Vilket är de sakerna som jag redan har nämnt.
Men något annat då som går att utläsa från Portimao, jag tycker det ska bli spännande att se en ny bana på kalendern, och sen den ser ju väldigt spännande ut, bansträckningen med höjdskillnaderna och de här kurvorna då, inte minst sista långa kurvan ser jag fram emot.
Ja. Nej, vi kan inte läsa någonting av det här testet som har varit. De kör alltså på lite, någon kör på någon R1, någon annan kör på någon Ducati, Rins körde med lysen på, såg det ut som i alla fall på hans Suzuki, så att, nej, det går inte att läsa ut någonting överhuvudtaget. Tillbaka lite bara till Lorenzo där, att han var inne lite på det där också med Misano, och
jag har för mig att det var lite det här att man har hela testverksamheten, man har förlagt mer i Japan, också resurskrävande, och dra dit hela testgänget. Visst. Och sen med coronaläget och allting då, att man vägde in sådana saker.
Jag tror precis det också, men vi har inte fått någon 100% varför är det så, men jag tror också att man har vägt in hur läget är helt enkelt. Covid-läget, Lorenzos hastighet, hans fart i kroppen, vad kan han bidra med? Vilka resurser måste vi ha? Kan vi flyga över ingenjörer? Har vi material för att testa mer när vi redan har 3 förare
Varav två åker varav annan dag där, i och för sig på annat material.
Ja.
Men de har ju grym barnkännedom där.
Exakt.
Vilket skulle visa sig också.
Vilket skulle visa sig också. Det gick inte så dåligt för hemmahållare heller. De har nog vägt in de här. Så jag, återigen den här artikeln. Papperskorgen.
Ja, kul. Det är bra. Då har vi alltså behandlat Spanien. Du har ju spanat på ordentligt här i veckan. Har du haft gott om tid eller?
Jag har ju inte det. Men jag har snappat upp vissa saker och ja,
det blir
lite
bra.
För mycket åsikter kanske.
Nej, det är kul. Och sen inför Le Mans, test Portimao, mästerskapet, Quartararos motorer här. Vi nämnde också, du var ju en av spaningarna, rörde ju Marcus här då, och ja, det går inte att säga så mycket annat än att saknad efter det här riktmärket som han faktiskt är när det gäller körning och fart på banan. Men det gör ju också att vi har haft ett väldigt, väldigt jämnt mästerskap, och jag vet inte, jag tycker ännu ingen har tagit upp stafettpinnen ordentligt och kopplande och grepp om det här. Det här mästerskapet känns som att det kan leva
en stund till. Ja, nej, men nu är det ju, ska vi säga att det är andra chansen nu då för Quartararo att verkligen skaffa sig det här lilla övertaget. Han hade chansen första Misano-racet. Där hade han verkligen chansen att kunna få en 15-20 poäng när han kraschade. Nu har han chansen igen att kunna rycka lite. Han är ju egentligen den som har haft den möjligheten i år. Någon annan har inte haft den möjligheten. Och då är frågan, tar han det då? Och jag tror inte han tar det om det blir regn.
Nej, och ändå är det en väldigt viktig helg. Så för honom, om man tänker de två nästkommande racen sen i Spanien, där blir det tuffare för Yamaha, ja. Kan jag nästan garantera.
Ja, det kan jag också garantera. Aragon där med sin långa raksträcka, och där kommer det bli tuffare för Yamaha, definitivt. Så att
det här är ett läge att ta så mycket poäng det går för Quartararo, för Yamaha-förarna. Det gäller ju även Vinales.
Hemmaplan ska vi komma ihåg. Frågan är om det har sett några hjärnspöken. Mm. Kommer alltså hem till Frankrike med en mästerskapsledning i MotoGP, 21 år gammal. Kanske en av favoriterna för att vinna på söndag. Hur tar han det?
Ja, tänker man så, då skulle ju istället kanske Vinales eller Morbidelli kunna kliva fram. Eller varför inte Rossi om det blir regn också?
Verkligen.
Om vi tar Yamaha-förarna.
Ja, verkligen. Jag tror att alla fyra Yamaha-förarna kommer bli vassa, det tror jag. Men jag tror att Ducati kommer en bättre helg, och Suzuki vet vi fortfarande aldrig vad vi har dem riktigt.
Nej.
Ska vi tippa eller?
Ja, vi gör det.
Du får börja idag, ja. För jag måste fundera lite.
Ja. Och det här är ju igen då,
vi vet
så
inte
väderberoende.
Nej, precis. Vi vet inte vad det blir för väder.
Nej. Det gör det faktiskt svårare i det här fallet. Så då kanske det är läge. Då kommer jag och ta Miretta. För jag tror att han kan vara vass både när det gäller... Han blir lite så här mellantippning här på första. Alltså torr eller blött kan vara med där på båda. Jag säger att Quartararo ändå med och slåss på pallen här. Och jag säger även... du.
Nej, men det går ju inte att gissa detta.
Miri Quartararo, det är ju ettan och tvåan i VM. Det är ju inte så. Sticker inte ut hakan så mycket. Då ska vi chansa på någon regnrace här. Och då är det i sådana fall... Då ska jag ta min lilla dark horse här. Då ska jag säga Dovizioso på pallen där.
Ja, och då har du inte nämnt Miller.
Nej.
Då har vi inte nämnt
inte
Rossi. Morbidelli.
Nej.
Vinales.
Nej.
Rins.
Jag vet inte hur nöjd jag blev med det här egentligen.
Nej, men alltså jag kan inte heller tippa, ärligt talat. Mm. Nej, vet du vad jag gör? Jag kör en regnpall här nu.
Ja, gör det.
Jag gissar på att det blir regn nämligen. Och då gissar jag på gammal älst, Rossi.
Mm.
Dovi, två. Och Vinales, tre.
Mm, jag trodde nästan du skulle säga Petrucci där.
Petrucci, Miller, men du säger det.
Nej, det går...
Inför helgen.
Jag ska inte...
Alltså, vi kan ju på något sätt... enas om topp 5 efter FP4 någonstans där.
Ja.
Men nu, onsdagen innan racet, alltså jag kan ju dra 7-8 namn som kan vinna.
Mm. Det är faktiskt så. Det är det som gör det väldigt, väldigt, väldigt spännande.
Det är inte Hamilton eller Bottas.
Nej,
i det här
läget. Inte det. Det är bredare än så. Och Ja, då har vi ju egentligen bara ett namn lika här inför helgen. Det är Dovi, 3 eller 2. Det är att jag, personligen hoppas jag ju lite på honom. Jag hoppas att han ska ha en fortsatt bra säsong.
Ja.
Ja.
Let's see. V-sport 1 är det som gäller i helgen. Det är Formel 1 från Nürburgring. De går i V-sportmotor.
Det kan också bli regn. Eiffelbergen.
Ja, Eiffelbergen. Det kan ju vara 8 grader och regn hela helgen.
Mm.
Men de kan ju inte få fram ljusläpp.
Nej, inte på samma sätt. Nej. Inte lika kritiskt.
V-sport är det som gäller. Det är lite andra racetider, ska vi komma ihåg. Och det får ni som lyssnar komma ihåg också. Söndag så är det ett MotoGP-start klockan 13.00. Och ordningen kommer vara Moto 3, Moto GP, Moto 2. Och det är också intressant, det har vi inte ens nämnt här. Men blir det torrt, då kommer det vara intressant.
På grund av
kylan. Ja, att kylan. Inte Moto 2-gummit ligger i asfalten när Moto GP ska ut och köra. Då kommer det bli lite bättre fäste. Och då tycker Vinales att det är bra till exempel. Så
ännu en faktor.
Det är faktiskt en faktor. Nu tror vi kanske att det ska bli lite sämre väder och att det är det som kommer spela in. Men blir det en torr helg, eller rättare sagt en torr söndag, så kommer det spela in. Mm. Garanterat.
Ja.
Det kommer det göra.
Ja. Tack för att ni är med oss och lyssnar. Vi är tillbaka med en ny podd efter racehelgen såklart.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.